Vi är ju mitt inne i en predikoserie. Och jag bara vill säga så här att om du inte har haft möjlighet att vara med och lyssna på Robin när han har predikat, så finns det här på hemsidan, predikningarna. Det har varit så fantastiskt bra. Jag bara, åh, underbart. Vilken god pastor och föreståndare vi har. Vi är så glada för dig, Robin. Jag menar av hela mitt hjärta, verkligen. Det var helt fantastiskt att bara lyssna till det här. Idag har jag fått nåden att få vara med. Dagens tema är en bedjande församling där den helige ande trivs. Står jag vägen för någon här? Nej, det går bra, va? Här kan jag stå, va? En församling som vi vill vara. Jag hörde talas om en, det här är sant alltså. Ingen pastorshistoria, men det här är sant. Det var en gång en tant, en gudskvinna, en sån där riktig som bara älskade Herren Jesus. Umgicks med honom. Nu var hon borta, kom till en helt annan församling. Hon har aldrig besökt den här kyrkan. Och så när hon kommer in där i kyrkan, liksom vid portarna där inne i kyrksalen, så ställer hon sig. Och så säger hon till en av värdarna: här är det luft. Och med det menar hon: här upplever jag att den helige ande bor och verkar. Och jag skulle önska vi kan säga det också: här är luft. Och att människor som kommer till vår församling kan säga det: här är luft, här bor, här verkar den helige ande. Att Jesus trivs, att den helige ande trivs, att Gud trivs verkligen. Och då trivs också människor. Är jag övertygad om. Så det är en bra kombination. Vi har ju utgått från vår vision och vårt mål som vi har i vår församling. Vi har flera ämnen idag egentligen. Och därför är de här sammanvävda i varandra. Och de har en samverkan verkligen. En bedjande församling, i den trivs den helige ande. Det ska vi bara veta. Om vi är en bedjande församling så trivs den helige ande. Och där den helige ande är, där får vi en längtan efter att umgås med Gud i bön. Så det är liksom en sån här växelverkan. Och då sker det fantastiska att det föder en längtan att dels umgås med Gud i bön och lovsång, som sagt, va? Men det förlöser också Guds vilja och kraft i församlingen. Över inte bara församlingen utan hela bygden. Guds kraft blir utgjuten. Så det är alltså en växelverkan. Bön, Guds närvaro och Guds kraft mäktigt utgjuten. Vi skulle kunna sammanväva det här ämnet idag. Att vi vill vara en församling. Vi vill att församlingen ska vara en gemenskap där den helige ande trivs. Alltså en bedjande församling präglad av Guds kraft. Jag kommer i stort sett i min predikan, som sagt, att sammanväva de här områdena, så jag gör ingen djupdykning i det här. Men områdena är alltså bön, lovsång, lovprisning, tillbedjan, andens närvaro och Guds handlande och kraft. Det blir liksom en god blandning av det här i predikan. Under första halvan av 1900-talet så vet vi att det på vissa områden var nöd och kristider i vårt land. Men Guds folk bad som aldrig förr. Det finns många vittnesbörd hur man bad. Och vad skedde? Jo, jag är övertygad om att det var tack vare Guds folks bön som bevarade vårt land från att bli indraget i krigen. Det var Gud som ställde sina änglar runt vårt land. Det är jag helt övertygad om, att det var ett resultat av bön. Men vad som också skedde, det var att det blev en väckelse väckelse på många platser. Det skedde fantastiskt mycket på det området. Och det berättas om att det var inte alls ovanligt att när man reste i landet från en plats och kom till en annan plats. Och det märkliga var, berättar många om, att när man passerade liksom in i en viss gräns, om det var kommungräns, stadsgräns, helt plötsligt så bara de kände, nej, jag måste möta Jesus. Jag måste få förlåtelse för mina synder. Man fick, som man brukar kalla i väckelsekristna sammanhang, man fick syndanöd. Man bara säger, jag måste ha Jesus. Varför det? Jo, man ropade Gud och bad i församlingen. Och Guds ande blev mäktigt utgjuten så att de här andra mörka krafterna, det vi kallar för demoner och allt, eller det Bibeln kallar för, det var tvungen att flytta på sig för Guds härlighet och ande och kraft över hela bygden. Det skedde. Och det som också berättas om, att när man kom in i vissa kyrkor, så var det inte bara att man kände att det var luft, som jag började med att berätta om, utan det som skedde att när någon som kom in där och inte hade tagit emot Jesus till frälsning, så man kände, åh, jag är oren. Jag måste få förlåtelse för min synd. Och jag måste få möta Jesus. Och så började man bara gråta och bara ropa till Gud. Och så var det den ena efter den andra som fick möta Jesus. Varför? Det var ett folk som ropade till Gud. Man var för Guds ansikte i bön. Och det var en stark, mäktig närvaro av den helige ande. Det är lite grann det här, Hanna. Och tänk att det här var på flera platser. Det skedde i Sverige. Hörde ni det? Jag pratar inte om Amerika. Någon annan. Det här, jag pratar om Sverige. Och det här vill Gud göra igen i Sverige. Han bara vill göra det här och han kan göra det. Att den helige ande får komma starkt över vår församling och vår bygd. Det kan bli verklighet. Och jag tror, och det som är viktigt, är att det börjar med att vi får en syn, en vision och längtan. Personlig längtan och säga, Gud, jag vill uppleva mer av dig. Jag vill bli mer fylld av din helige ande. Och så söker man honom i bön och kommer närmare honom. Och Gud gensvarar på den längtan. Och det kommer ske mäktiga ting, verkligen. Nu är det ju så fantastiskt att till viss del upplever vi ju den helige andes närvaro. Och jag är jätteglad för det vi upplever i vår församling. Det måste jag få säga. Men vi längtar efter en starkare Guds närvaro. Ett starkare böneliv som gör att vi får komma in ännu mer. Att Jesus ska få ännu större utrymme mitt ibland oss. Och då är frågan, hur ska det här kunna ske? Ska vi bildligt talat ta på oss blåstället? Och så bestämmer vi oss asketiskt för att nu ska jag sätta klockan på 3:45. 03:45. Nu här efter varje morgon ska jag då gå upp. Och då ska jag böja knä. Och så ska jag vara inför Gud i bön i 2 timmar innan jag går upp. Är det här jag ska liksom bestämma för? Jag liksom tar och piska mig själv och säger, sätt igång Roland. Eller ska vi ta på oss finkläderna? De religiösa fina kläderna. Jag bara tänkte, oh, det finns väl ingenting som någon kan anmärka på mig nu. Nu är du väl riktigt perfekt kristen Roland. Nu är du väl väldigt fin. Kom nu helige ande, för jag är så fin. Nu kan du väl komma. Vad är bäst av de här två? Nej, jag tror inte på något av dem. Jag tror inte på det. Men jag tror att när vi får en längtan, vad som sen den helige ande kommer att leda oss till, det är en annan sak. Hörde ni det? Det handlar inte om vare sig det ena annat. Jag bestämmer mig för i någon slags asketism kommer igång och tvingar mig. Utan det är när jag får komma in i Guds kärlek, i Guds kraft. Och jag bara blir fylld av hans längtan, hans hunger. Jag bara vill, Jesus, jag vill ha mer av dig. Det är bättre. Det är lättare. Och jag tror att det är så Gud vill ha det. Ni blir fyllda av hans kärlek på det sättet. Verkligen. Jag tror att vi får liksom komma till den insikten att släppa de andra alternativen. Och bara söka Herren på den. Bara öppna upp för honom. Det intressanta är ju att församlingen består av människor, som vi har hört. Förra predikan var också om det här att vi är människor. Vi är tillsammans, ett team, vi är lemmar, verkligen. Och det är ju det det är. Och det är vi tillsammans. Det går inte att fatta ett församlingsbeslut om det här. Utan det är vi som gör det här som människor. Att vi vill formas av Jesus. Men det underbara med det här. Vet du den som längtar mest efter det här? Det är inte Robin. Det är inte jag. Det är inte någon annan. Utan den som längtar mest är den helige ande själv. Jakobs brev står det så här. 4:5. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjuk längtar den helige ande som han har låtit bo i oss? Men större än nåden han ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen. Då ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Och lite längre fram står det där som ni ser. Och rena era hjärtan. Just det. Och sen står det lite längre fram. Ödmjuka er alltså inför Gud så ska han upphöja er. Det är Gud som ska upphöja oss verkligen. Det här det innebär ju. Vad det talas om den här, att svartsjukt eller avundsjukt, svartsjukt var förra översättningen. Avundsjukt, det handlar om alltså att Gud vill äga vår kärlek helt och fullt. Han vill inte att vi ska kompromissa med orenhet. Han vill inte att vi ska kompromissa med sådana som inte behagar Gud. Därför en helig ande vill äga oss helt och fullt. Och det är väldigt viktigt tror jag att vi får tag på det verkligen. Och i synnerhet alltså att vi gör oss av med sånt som inte behagar honom. Och sånt som inte Jesus tycker om verkligen. Jag tror att det var det här Paulus hade fått se och upptäckt när han skrev vad han skrev i Filipperbrevet 3. Så här står det. Ja, så är det verkligen. Jag räknar det som ren förlust. Därför att jag har funnit något som är ofantligt mycket mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag gått förlustig alltsammans. Annat skulle man kunna säga. Och det som finns med tidigare räknas upp av laggärningar och han skulle ju verkligen kunna berömma sig av massa goda saker. Sin utbildning och allt vad han hade, sin status. Men han hade kastat det på sophögen, verkligen. Han hade liksom avskrävt det för att vinna Kristus och bli inlämnad i honom. Nu vill jag, vers 10, nu vill jag lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få del i hans lidanden. Och bli lik honom genom att dö som han. Märkligt uttryckt. Bli lik honom genom att dö som han. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen. Ska vi nu bli korsfästa vi också? Nej, det är inte det handlar om. Utan att vad det menas med det är att jag dör bort från mig själv, min egen vilja. Jesus, han kom, han dog bort från de egna intressena. Han bara var varje dag, han bara sökte. Far, vad vill du med den här dagen? Vad vill du? Helige Ande, säg vad du vill. Alltså han var död ifrån det här egna själviska och intressena och var helt beroende av vad Gud hade gett. Det är vad den här texten säger, att jag blir död med Kristus på samma sätt. För att han, det var så han gjorde, han var det verkliga föredömet i det sammanhanget. Att vara beroende av anden, det var Jesus verkligen. Jag vill bara än en gång bara understryka det här. Att Jesus bara längtar efter att vi ska komma in i det här mer och mer. Alltså Jesus bara längtar. Vi fattar inte hur han längtar efter det. I Johannes 15 står det så här. Ni har inte utvalt mig. Nej. Alltså det är inte vårt initiativ. Utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. En frukt som ska bestå. Så ska Fadern ge er allt som ni ber honom om i mitt namn. Det låter väldigt bra. När vi är ett med Guds tankar, Guds hjärta, då sker det. Men så bjuder han också att vi ska älska varandra. Ingen av oss fattar hur mycket Jesus älskar oss och vill samarbeta med oss genom den helige ande. Alltså vi fattar bara inte hur stark Guds kärlek är. Och det som står i Sefania 3 gäller naturligtvis först och främst Israel. Men det här gäller verkligen oss också. Vi kan ta det här till oss. Där det står, frukta inte. Låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig och mig. Han gläder sig över oss, sin församling. Han gör det med lust verkligen. Och han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Amen. Så är det. Han älskar oss verkligen. Och vi vill vara en församling där den helige ande trivs. Alltså vi skapar en trivselatmosfär för den helige ande. Och en sak som vi redan har läst om som är viktig för som skapar trivsel för den helige ande, det är ödmjukhet. Alltså det värsta han vet om, det är högmod och stolthet. Det är synd verkligen. Om man säger att den helige ande inte gillar synd, då kan jag bara peka på den stora synden, högmodssynden. Att man är liksom reser sig upp och säger, ja visst är jag duktig. Nej, men det är bara Gud, det är ödmjukheten som är så jätteviktig. Jesaja 57 och 14. Bana väg. Bana och bered väg. Ta bort stötestenarna från mitt folks väg. Ty så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Vad står det? Jag bor. Vi vill ju att den helige ande ska trivas här. Och då står det, jag bor i det höga och heliga. Men också i den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjuka sande och ge liv åt det förkrossade hjärtan. Alltså han bor hos oss när vi kommer in i, har en ödmjukhet och en förkrossande. Så det är inte stolthet och storhet, utan det är det andra som öppnar upp för den helige andes närvaro. Det skapar trivsel åt anden, eller det som skapar ännu mer trivsel åt anden, det är också mer lovsång, mer lovprisning, mer tillbedjan. Alltså grovt uttryckt skulle man kunna säga så här, att lovsång och lovprisning är samma sak. Hör ni vad jag sa? Grovt uttryckt. Så skulle man kunna säga att lovsång och lovprisning är samma sak. Men lovsången sjunger, i lovsången sjunger man ut sin tacksamhet och kärlek till Jesus. Man sjunger kärlekssånger som vi har gjort. Medan lovprisning så är det utan melodi i den meningen. Jag bara kommer inför honom och bara uttrycker min kärlek, min hjärtas uppskattning till Jesus. Och jag tror det är väldigt viktigt att förstå lovprisningens betydelse i den hemmamiljön ännu mer, när vi kanske inte har möjlighet att lyssna till lovsång, om du inte kan ha lurar på det och sånt där, utan att vi kommer in i det här. Tillbedjan, det innebär och betyder egentligen att jag lägger mig ner med allt vad jag har, så lägger jag mig med hela mitt väsen under Guds helighet och Guds närvaro. Det är egentligen vad tillbedjan är. Att jag bara lägger mig. Ingenting av Roland ska sticka upp. Ingenting av sådant. Nu är det bara Gud. Och i denna tillbedjan så bara jag har fokus på honom. Det kan vara tystnad. Det kan vara att man bara säger Jesus. Det är att vara i tillbedjan och vara inför honom på så vis. Psalm 22, många kan det utan till, tror jag. I alla fall första delen. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Alltså lovsång, han tronar, han bygger, i lovsången bygger vi en plattform för den heliga andes närvaro. Det är därför vi lovsjunger Gud. Det är inte för vi ska njuta och tycka det är gott, även om vi kan göra det. Det är inget fel i det. Men först och främst gör vi det för att bygga en plattform. Kom nu heliga ande mitt ibland oss. Därför sjunger vi lovsång. Egentligen. Ett par bibliska exempel på vad som står där. Det första exemplet är egentligen från andra krönikeboken 20. Det var Josia, nämnde du, var det inte förra söndagen eller något sånt där? Förra när det var. Kung Josia. En gudsman, verkligen. Men han upplevde svårigheter. Israels folk blev angripet och omringat av fiendehärar. Och nu var man i nödtid verkligen. Och vad gjorde man? Jo, han hade lärt sig, han ropade till Gud och var i bön. Och så försökte han uppmuntra folket och sa, ha tro på Gud. Ha tro på Herren i Gud. Och så ska ni ha ro. Tro på profeterna, ni ska ha framgång. Och sen kommer det här då, se. Och sedan han har rådgjort med folket, ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade herren skulle de sjunga, tacka Herren, ty hans nåd varar evinnerligen. Och så står det här fantastiska. Och just när de inledde sången och lovet lät Herren ett angrepp ske bakifrån, alltså på fiendehären. Och de flydde därifrån. Halleluja. Jag kan inte tänka mig, liksom, här går en krigsarmé när de är angripna av fiendehären där, och nu måste man göra ett motangrepp. Och så säger man, nu ska här gå, låt krigare gå här. Men först ska ett gäng lovsångare gå och prisa Gud. Vilken fantastisk strategi kan man säga. Koko skulle det vara i våra ögon. Kom ett sådant förslag i sammanhang. Men det här var Guds strategi. Därför att där kom Guds närvaro. Det kom änglarna. Det kom den heliga ande. Gud kom och stred för sitt folk. Därför man prisade honom i det sammanhanget. Ett exempel från Nya Testamentet. Det var ju då när Jag ska lägga upp det också, poängen här. Så ni behöver inte slå upp det om ni inte vill, men det är från Apostlagärningarna 16. Då var det Paulus och Silas, dessa gudsmän och polare. De hade tjänat Gud, och det var en slavkvinna som var full av besättelse, och hon kom med spådomar över människor, och det var ju många som gjorde business av det här. Och så skickar man fram den här tjejen och talar ut spådomar över människor, och så kom det andra och sa, det här ska vi ha pengar för. Och så tjänar man på det här. Men nu kom Herrens ande över de här gudsmännen och befriade henne från de här krafterna. Och hon kom ut i frihet och glädje. De som inte gillade det var ju hennes herrar. Och de kastade Paulus och Silas i fängelse. De blev slagna, med gisslade, slagna. De satte dem med sina fötter i stocken. Där fick de sitta. Och så tänkte de, väl förstås, stackars oss, vad har vi gjort för ont? Vi har bara, och då var de tysta. Var det så det var? Nu läser vi innantill. Vid midnatt höll Paulus och Silas. Jag tycker det här är gött alltså. De var i bön. De sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I samma ögonblick, eller i samma, dörrarna öppnades och bojorna föll av dem alla där. Vad beror det här på? Lovsången banade färg. Man byggde en tron, en plattform för Guds härlighet, för Guds närvaro, för den helige ande. Och så skedde det här. Vi kan ju ta de här lärdomarna, det här gäller oss, både som enskild och som församling. Ett av det viktigaste som Gud Fadern, som den helige ande, som Jesus gärna vill ha. Han vill ha det dyrbaraste som vi har. Jag sätter dyrbaraste så där. Dyrbaraste som vi har. Nu hade jag tänkt att min älskade fru Bodil skulle vara med här. Hon kunde inte vara med idag. Om hon hade varit med så skulle jag... Nu får ni tänka i tanken att hon kommer här. Ser ni henne? Den vackraste kvinnan på jorden. Har varit i alla fall. Okej, okay. Jag måste ju få säga lite. Den ska klippas bort, säger de. Nej då, jag vågar säga, jag vågar säga det här, vad jag sa med henne när jag kommer hem. Tänk, där står hon, och sen ska jag ge henne det dyrbaraste jag har. Och så kommer jag här, ser ni här bakom ryggen, har jag en plastblomma. Okej, att den är lite dammig för den har stått där ett tag, några år. Men jag tar den här plastblomman och så kommer jag fram här. Där står hon. Ser ni? Hon tittar kärleksfullt i mina ögon och försöker få den här ögonkontakten. Precis som Jesus gör. Försöker det. Och jag tittar lite bredvid och säger, jag älskar dig. Och så ger jag den här plastblomman och säger det här. Vad tycker ni om det? Eller, nej, jag tror skulle jag ge henne det så hade jag köpt en fantastisk, fin, röd ros, en sån där lång grej, vet ni. Men fantastiskt stor. Och så kommer jag fram till Bodil och säger, älskling, åh, jag älskar dig. Varsågod, jag skulle få lite bevis på att jag älskar dig. Och så ger jag henne den blomman. Jag vill ta den här bilden, för jag vill säga, det kanske är så vi, hur umgås vi med Gud? Umgås vi med honom när vi har tusen ljud och musik och allt möjligt runt omkring, så kastar jag upp lite, förlåt mig att jag lite kanske, jag vill inte vara sarkastisk, men ändå någonstans vill jag säga så här. Jag liksom tänker, har en bön som jag har någon gång bett, jag gör det ibland så där, och så bara jag liksom kasta fram det här till Gud. Är det att ge honom min kärlek? Nej. Jag tror det Gud väntar på, det att jag liksom stannar upp, jag ger honom det viktigaste jag har. Vet du vad det viktigaste är då? Det jag tror, det är min tid. Att ge honom lite tid, det vill han ha. Ge honom tid, det vill han ha. Och, det, och jag, när jag sa det att det var det dyrbaraste, så bara jag gå till mig själv. Ibland det är så lätt att fylla tiden med andra jätteviktiga saker, så man hinner ju inte be eller umgås med Gud. Förstår ni vad jag vill säga med det här? Gud hjälper mig. Jag säger det. Jag känner att jag vill predika till mig själv också, för jag längtar efter mer, komma in i det här mer. Alltså ge Gud priotid verkligen. Att det är någonting jag längtar efter. Jag vet att min mamma och pappa, de älskade Jesus. Det kanske är därför jag blev frälst. Jag tror det var så. Tack Jesus för mamma och pappa. De hörde man under vardagen. Nu och då när mamma, om hon gick i köket, för det var ju på den tidsåldern när kvinnorna var mest i köket där. Pappa gjorde inte så jättemycket, men han kunde bara hjälpa till i köket ibland. Men han gjorde mycket annat. Och vad de gjorde, så resten hörde jag mamma sa: tack Jesus. Hon var på slamrande: tack Jesus, tack Jesus. När jag var med pappa ute och jobbade, var på olika ställen, så hörde jag pappa sa: käre Jesus, tack Jesus. Alltså han umgicks det här. Och jag tror att det är gott att både få ha dem, den typen. Men det är också viktigt att ge Gud priotid verkligen. Som sagt, jag är väldigt tacksam för andens närvaro. Men Guds andens närvaro, den är ju väldigt relativ. Därför att vi kan uppleva mer eller mindre av det. När Salomo invigde det tempel som var, då kom Herrens härlighet så starkt så det står att prästerna kunde inte göra tjänst. Då var Guds närvaro starkt utgjuten. Har ni hört att ibland går man ut på radion och så säger man så här, att en brand har uppstått på någon viss plats. Och så säger man att boende i närheten uppmanas att gå inomhus och stänga fönster och dörrar för att inte andas in den giftiga röken. Har ni hört det här ibland? Det gör man. Hörrni, jag skulle önska att vi blir en sån här församling där den helige andes eld brinner så starkt att bönens väldoftande rökelse liksom stiger upp från där församlingen är. Då menar jag inte kyrkan bara, utan där vi är och bor. Det stiger upp en sån rökelse inför Gud, inför tronen. Så att det genljuder i hela den orena andevärlden. Så att det går ut ett bud i andevärlden: var försiktiga. Nu är pingstkyrkan livsfarliga, därför att nu har man fyllt upp, man är uppfylld av Jesus. Och det stiger upp en välbehaglig lovsångsrökelse för Gud. Vi får stänga in oss, eller vi måste fly fältet. Den församlingen längtar jag efter att vi ska få komma in mer av. Vill ni ha det? Vi behöver det. Jag bara längtar efter det. Ännu mycket mer. Jag vill berätta till sist här, om man får någon minut till, får jag det. Berätta några uppmuntrande ord om bön. Dels så hörde jag en kompis, en präst, som berättade om det här. Det var en elev på en gymnasieskola, en rätt stor gymnasieskola, ungefär 2500 elever. Hon fick en tanke som hon förstod, det här är den helige ande. Jag ska skapa en kristen bönegrupp på gymnasieskolan. Och då ringer hon prästen och delar sin vision. om att skapa en bönegrupp. Och så säger hon till prästen, vill du be för mig? För nu vill jag gå till rektorn och fråga att vi ska få en plats att samlas i. Varje onsdag ska vi vara en halvtimme i bön för skolan. Då frågar prästen tjejen, hur många är ni? Vet ni vad hon svarar? Då säger hon, det är bara jag. Jaha, okej. Okay. Ja, men jag ska be för dig. Så går hon där och frågar rektorn. Vi skulle vilja ha en plats att samlas i på onsdagar. En kristen bönegrupp. Vi vill be för skolan. Hon fick den här platsen. Hon bad den återstående 9 månaderna som var kvar på läsåret. Varje onsdag en halvtimme bad för skolan. När nästa termin, läsår skulle börja, då ringer hon prästen igen. Och så säger han, ja, jag upplever vi ska fortsätta ha våran bönegrupp på gymnasiet. Vill du be för oss? Prästen frågar, hur många är ni nu? Hon svarar, ja, jag är ensam. Men jag går dit varje onsdag. Ropa till Gud för min skola. När det har gått ytterligare någon månad, så när hon är där i bön, så knackar det på dörren. Och så kommer några elever som hade varit lite anonym kristna och sa, får jag vara med? Får vi vara med här? Så blir man ett gäng, så börjar man på be för skolan. Efter en tid blir man fler och fler. Man får möta Jesus. Kärleken till Jesus blir stark. Och så helt plötsligt händer det. Det blir som en explosion på skolan. Och Guds ande blir mäktigt utgjuten. Och den här kristna skolgruppen blir en maktfaktor för hela skolan. Vet du vad det här berodde på? Det var en tjej som var lydig för andens röst. Och förstod att när man söker Gud i bön, då sker det någonting. Gud älskar ärlighet, äkthet. Jag måste få, jag såg att pappa kom också nu. Aline var med här och tog upp kollekt. När de kom fram, mamma och Aline stod här. Jag satt där. Jag började nästan på att gråta. Jag såg att Aline ställde sina händer över kollekten. Jag såg att hennes mun gick i bön inför Gud. Det var Gud svara på den bönen. Gud gör mirakel. Jag bara uppmuntras. Låt oss ta nya böneinitiativ. Sådana böner behagar Gud. Och frågade en kyrkvärd i en helt annan kyrka och sa, när ni har tagit upp kollekt och ni ställer er där, vad gör ni då egentligen? Jo, sa kyrkvärden, jag brukar räkna till 10. 1, 2, 3. Och när jag kommer till 10, då vet jag att jag har stått där lagom länge. Då vänder jag mig om och går. Märker ni skillnaden? Gud välsigna honom. Jag vill inte kasta smuts på honom. Men jag bara känner det. Låt oss ta böninitiativ. Här i vår församling. Nej, jag måste få ta en story till. Får jag det? Det är bara en gång. Det var också en som berättade om. Det här är sant alltså. Det var en gammal kvinna som hade dött. Hon hade avlidit hemma. Och i sånt sammanhang måste alltid polisen komma hem. Där. Och polisen kom där. Och vad man förstod hade hon inga anhöriga. När polisen är där vid sängen där de har funnit henne. Så vi nedanför sängen. Så ligger en lapp som de ser en vältummat på. Sedan på lappen står det en massa namn uppräknade. Och så hittar de ett namn till en pastor, präst i bygden. Som en av poliserna visste vem han var. Så han tog lappen och så gick han till den personen. Och så säger han, den här hittar vi hos den och den kvinnan. Han förstod ju på en gång. Det här är hennes bönelista. De här ber hon för. Det är de hon ropar till Gud för. Kanske det var många av de här hon aldrig fick se frälsning och förvandling för. Men Gud, han hör ändå bön. Låt oss vara den församlingen. Och jag är så ödmjuk tacksam. Nu är jag inte föreståndare. Jag är inte ordförande. Och därför ska jag kunna bara säga den här storyn som är så viktig. När vi träffas varannan torsdag och har våran dagordning vi ska prata igenom som församlingsledning, så är det inte så att vi sätter oss någonstans där i sammanträdesrummet någonstans, där vi ordförande säger, nu ska vi be en bön. Kan du göra det? Be en bön och så ska vi köra igång. Jag är så tacksam till Jesus att vår församlingsledning har fattat vad det handlat om. Här uppe brukar vi träffas. Här sjunger vi lovsång. Här prisar vi Jesus. Och jag säger det här av ödmjukt hjärta. Jag känner jag har mandat att säga det, för att jag är inte med. Jag bestämmer inte över det här. Men jag tror att det är sånt som behagar Gud. Jag bara vill säga, uppmuntra dig. Ta böninitiativ. Ropa till Gud. Och Gud kommer göra mäktiga ting. Nu måste jag titta på klockan. Kära någon. 41 minuter är predikat. Resten släpper jag. Av det jag gärna skulle dela. Jesus, ska vi bara, jag vill bara säga nu när vi ber här, vi ska be lovsångarna kommer fram, så vill man säga så här, vänner. Vill du uppleva ny glöd? Vill du uppleva ny glöd? Lyssna på, piska inte upp det asketiskt, utan ödmjuka dig för Gud och inför Herrens ande och bara säga, jag behöver dig. Kom helig ande med böninitiativ. Kom över mig att jag får vara en del av och öppna upp för Guds härlighet i våran kommun. Så det blir en, man går ut och varnar bildligt talat att det har uppstått en brand här. Amen. Välkomna, kom och få förbön om du vill ha. Det är Jesus som ska förvandla oss.